1 maj 95. Nu är vila ute.
Nya fall av bakterier som inte går att bekämpa med antibiotika fortsätter att registreras i Skåne. Och oron stiger nu för att dessa så kallade resistenta pneumokocker ska sprida sig till andra delar av landet.
Tidig morgon, öronkliniken universitetssjukhuset i Lund. Kristoffer är ett av dagens 8 barn som ska få plaströr i båda öronen. Kristoffers infektion i mellanörat har inte velat läka. Antibiotika har inte gett resultat. Varje dag köar de så kallade öronbarnen på operationsavdelningen för att få hjälp. Det här är sedan länge ett standardingrepp. Trumhinnan sugs ren och öppnas med ett minimalt snitt. Ett plaströr sätts in för att dränera mellanörat. Det hjälper för tillfället, men problemen med luftvägsbakterier, pneumokocker, ökar dramatiskt i Malmöhus län. Idag finns 150 fall av multiresistenta pneumokocker. Det vill säga superbakterierna motstår nästan alla angrepp av antibiotika. Smittskyddsenheten i Malmö har förstärkts. De bakteriologiska laboratorierna arbetar på övertid. Risken för spridning inom landet ökar. Floden av antibiotika som sköljer över Sverige är stridast i Skåne. 20% över genomsnittet i landet. Läkarbesöken är fler än någon annanstans och läkartätheten är mycket hög. Kort sagt, tillgänglighet och efterfrågan på antibiotika slår nu tillbaka.
Det är en intelligenskamp mellan bakterierna och människan, och för närvarande så upplever vi väl att bakterierna är lite grann smartare för att hitta vägar runt så att de inte avdödas av de gifter som vi försöker sätta på dem.
Lars Björk är professor och bakterieforskare. Han och hans medarbetare har studerat vad som händer när bakterier är utsatta för konstant närvaro av antibiotika. Det är exakt vad som nu sker.
Ja, om man nu betänker att en bakterie har väldigt korta generationstider, så kan de ju mycket effektivt anpassa sig till olika så kallade selektionstryck. Det vill säga att miljön förändras i en sån riktning så att de får svårigheter att överleva. Då kan de ändra sina egenskaper genom att till exempel plocka upp arvsmassa från bakterier i omgivningen. Och det innebär alltså att en bakterie som ursprungligen kanske har levt i fullständig fred med sin värld teoretiskt sett kan skaffa sig egenskaper som gör att den övergår till att bli potentiellt sjukdomsframkallande.
Washington, USA, 1 april 95.
USAs huvudstad Washington är praktiskt taget bankrutt. De ekonomiska problemen är så allvarliga att den amerikanska kongressen nu hotar att helt ta över kontrollen av staden.
Det är Amerikas huvudstad, men sophämtningen fungerar inte. Kriminaliteten och fattigdomen däremot är utbredd. Gator och vägar underhålls inte. Om en stad kan gå i konkurs så skulle Washington DC gjort det för länge sedan.
Given the continued spending at current levels, it is now clear that the district will run out of cash as early as this summer.
Men det här som Amerikas makt finns, presidenten, Vita huset, kongressen, och nu har lagstiftarna till slut börjat reagera.
Something dramatic has to happen at this point. We can't continue the way we've been going.
I don't blame you. If you come from another country, you wonder how could this have happened.
Ja, vad som har hänt i Washington är att medelklassen har flytt stan. De som arbetar här bor någon annanstans. Kvar är människor som inte har pengar och som inte kan betala skatt.
It's hard to want to stay in a city where you have to pay more taxes, have no representation in Congress, but you could continue to enjoy all of that by crossing the district line. and have representation, pay fewer taxes, and continue to use the district for free. That's why the district has such enormous financial problems.
Washington har också fler offentligt anställda än någon annan amerikansk stad. Och dessutom en ökänd borgmästare som nyligen blev återvald efter en tid i fängelse, dömd för kokainmissbruk. Men han tillbakavisar kritiken mot sin egen person.
När jag var mayor, we did some fantastic things for our city. We're going to do some better things even now, simple as that.
Thank you very much.
Whatever the issue, he's never at fault. He always points the finger. Somebody set him up.
Nu kommer sannolikt ett särskilt federalt kontrollorgan att ta över stadens finanser. Men huvudstaden är den enda kvarvarande supermakten, inte bara finansiellt, utan också lika mycket politiskt och moraliskt bankrutt. Folker Rydén, Washington.
Tredje april 95. Sossarna. Göteborg och Göran Johansson och alla flyktingarna.
Det är att Göteborg inte klarar av att ta emot alla flyktingar, säger ordförande Göran Johansson.
Vi vill ju gärna ta emot flyktingar i Göteborg och vi vill göra det på ett bra sätt. Och vi upplever att vi har fått så många under förra året så att vi klarar inte av att ge dem den, eller det mottagandet som vi tycker vi ska göra.
På vilket sätt klarar ni inte av det?
Ja, de arbetslösheten exempelvis, vi ser ingen möjlighet att skaffa dem jobbet som vi borde ha. Vi ser att man i mindre kommuner så gärna vill ta emot flyktingar. Att man kan ordna beredskapsjobb. Man klarar av sig ett socialt omhändertagande på ett betydligt bättre sätt än vad vi har klarat i Göteborg.
Förra året tog Göteborgs kommun emot dubbelt så många flyktingar som var avtalat med Invandrarverket. Och kostnaderna för socialbidrag till utomnordiska medborgare har ökat från knappt 100 miljoner kronor 1990 till beräknade 400 miljoner i år. Det var under partidistriktets årskongress i Göteborg i helgen som frågan togs upp och det blev intensiv debatt. Kongressledamöterna lyckades inte enas om ett uttalande utan frågan sköts vidare till styrelsen och de socialdemokratiska ledamöterna i kommunstyrelsen. Och det var framförallt förslaget om att dra in socialbidrag som ledde till diskussion. Göran Johansson igen.
Det här är ju väldigt kontroversiellt förslag, det vet vi om. Så att det är klart att det kommer att väcka debatt, det är jag alldeles övertygad om. Vad vi är rädda för det är ju att folk missförstår och tror att det är att vi inte vill ta emot flyktingar. Det handlar inte om det utan det handlar om att faktiskt ta emot dem i sådant antal så vi kan hantera dem.
Sa Göran Johansson, socialdemokratisk politiker i Göteborg, reporter Hanna Stjärne. Och det finns fler förslag till skärpningar för invandrare. Regeringen har föreslagit riksdagen att skärpa utlänningslagen. Syftet är bland annat att förhindra att utlänningar kommer till Sverige för att begå brott. I den socialdemokratiska riksdagsgruppen har förslaget dock stött på patrull och nu kommer också varningar från advokathåll. En lagändring kan leda till att klyftorna mellan invandrare och svenskar kommer att öka när speciella regler införs för invandrare. Det säger Hans Bredberg, en av de kritiska advokaterna.
Ja, tidigare var det så att man blev accepterad som invandrare genom att man fick sitt tillstånd och sen så var det avsikten att man skulle bli svensk medborgare och inlemma sig i svenska samhället, alltså berika det. Men nu tycker jag att man går ifrån den här principen och man tillämpar då ett regelsystem som man har till exempel på gästarbetare i Tyskland på andra. Alltså man får en andra klassens medborgare i förhållande till, eller andra klassens individer som vistas här i förhållande till vad det har varit tidigare.
I den nuvarande utlänningslagen så finns det möjligheter att avvisa utlänningar som begår brott. Men nu vill regeringen att redan vid prövningen av ett uppehållstillstånd ska bedömas om utlänningen kan förväntas leva skötsamt och hederligt, som formuleringen lyder. Undantagna från den här nya vandelsprövningen är asylsökande och EU-medborgare. Men alla andra ska få sin skötsamhet och hederlighet bedömd.
Tredje april 95. Norske varer. Försovit.
God afton. Ja, idag blev det klart. Svensk sill blir norsk. Kalles kaviar, Abbas sill och Ekströms blåbärssoppa är inte längre i svensk ägo. Köpare är norska Orkla och därmed koncentrerar sig Volvo allt mer kring kärnverksamheten fordonstillverkning. Men med det tar också Volvo en stor risk.
Diversebutiken Volvo eller biltillverkaren Volvo
Två motsatta ideologier, två helt olika åsikter om vad som är bäst för Sveriges största företag. Diversehandeln var PG Gyllenhammars idé. Mat, dryck och en rad andra produkter skulle dra in pengar när bilar och lastbilar sålde dåligt. Men med palatsrevolutionen på Volvo och den spruckna affären med Renault för drygt ett år sedan var Gyllenhammars tid vid makten över och den nya Volvo-ledningen gjorde helt om. Nu skulle diversehandeln bort. Volvo skulle tillverka bilar, lastbilar och bussar, inget annat. Men med detta tar också Volvo, världens minsta självständiga biltillverkare, en risk. Frågan är vad som händer om pengarna börjar tryta i nästa lågkonjunktur.
Det är alltid en diskussion om risk när man pratar om den strategiska inriktningen. Vi tror att Volvo för det första, då det gäller lastvagnar så är vi nummer två i världen över 16 ton. Då gäller personvagnar, om vi tittar på det segment där vi finner oss, så är vi relativt stora. Och det är inte så att vår storlek där har så stora strategiska nackdelar. Vi har funnit i våra analyser att vi borde kunna så att säga, ta tillvara de fördelar vi har och utnyttja dem. Men självfallet, all verksamhet inkluderar en risk på Volvo i synnerhet eftersom vi är cykliska dessutom.
Förutom den ökade risken att gå miste om självständigheten i dåliga tider har koncentrationen på kärnverksamheten ett annat pris. Försäljningen av all livsmedelstillverkning till norska Orkla innebär att helsvenska produkter som Kalles kaviar, Abba sill och Ekströms blåbärssoppa nu inte längre är i svensk ägo.
Vad ska det bli?
Det ska bli norskt.
Norsk? Det var inte bra.
Det tycker inte jag låter så bra. Jag tycker att man ska bala lite. Nu har ju Marabou gått också så att få bala lite i Sverige i alla fall, tycker jag.
Vi slår vakt om Volvo. Och Volvo är en nationalklenod och det är den vi ska utveckla. Och då har vi tagit beslut att vi måste gå bort. Vi måste minska vårt ägande i andra delar och det här blir en konsekvens av det.
Då är sill och kaviar inte så viktigt?
Det är viktigt för de som sysslar med sill och kaviar 100% på livsmedel.
Men vi ska att det är svenskt?
Vi ska syssla med fordon och vi ska försöka att bygga upp en internationellt bra konkurrens, så att säga, kraftig industri i Sverige.
Förutom försäljningen av hela livsmedelstillverkningen blev det idag också klart att Pripps som ägs av Volvo slås samman med norska dryckesproducenten Regnäs som ägs av Orkla. Volvo äger hälften i det nya bolaget men senast nästa år ska också den delen säljas. Totalt berörs 14 200 anställda av affären. Några av dem finns på Abbas fabrik i Karlshamn.
Och nu kommer norrmännen och köper det.
Ja, det får de göra, bara det blir bra.
Vi känner oss ganska nöjda i och med att vi håller oss inom Norden. Det tror jag är bra för oss.
I och med att de svenska verksamheterna ligger inom EU idag så borde det vara intressant att växa i Sverige för det nya företaget. Och det tror jag borde vara utomordentligt intressant för svensk del.
Det blir en helt konkret vurdering. Nu må vi inte glömma att det är en räcka av dessa produkterna som går fritt mellan över gränserna. Flik att jag tror att man ska betona för starkt detta skille vid gränserna.
Så det spelar ingen roll att Sverige är med i EU när det gäller att värdera vad jobben ska vara?
Det vill bli en konkret värdering i det enkelte.
I drygt 40 år har den varit ett kännetecken för det äkt svenska. Kalles kaviar. Men så är det inte längre. Idag blev det klart att Volvo säljer Procordia Food och Abba Seafood, där bland annat varumärket Kalles kaviar finns, till Norge. Och samma väg följer också en annan ex-svensk produkt, Vasaloppssoppan Ekströms blåbärssoppa. Felix och Önos konserver blir också norska. Och Pripps bryggeri går ihop med det norska bryggeriet Ringnes och blir halvnorskt. Men det finns flera exempel på utländska uppköp av typiska svenska företag. Saab Automobil ägs numera till hälften av amerikanska General Motors. Porslinstillverkarna Gustavsberg och Rörstrand ägs av finländska Hackman. Och godisfabriken Ahlgrens är numera också finlandsägt. Holländska kemiföretaget Axo och Nobel har fusionerat. Liksom stålföretaget Avesta och brittiska Sheffield Steel. Uddeholm och österrikiska Böhler har också fusionerat. Och kritikerna menar att makten över företagen flyttas utanför Sverige när utländska ägare tar över svenska företag. De viktigaste beslutsfattarna i företagen befinner sig utanför Sverige och på lång sikt riskerar Sverige att utarmas på forskningsresurser, företagsstaber och andra viktiga resurser.
Ja, när det gällde Abbas verksamhet så är det naturligtvis Kungshamn som gäller, inte Karlshamn. Och Peter Malmqvist, ekonomi. Vad är det som pågår nu? Håller Sverige på att bli utplundrat när vi är inne i en ekonomisk downperiod?
Ja, utplundrat är ju att ta i, men man kan väl säga att det är en sorts historisk korrektion. Under 80-talet var ju svenska företag och finansmän väldigt glada i att köpa utländska enheter. Och vi gjorde ju det både mycket och dyrt. Och så använde vi lånade pengar och efter det så har vi haft svårt att betala egentligen. Och det man nu kan se här, bland annat i Volvos fall, det är ju att vi måste sälja ut tillgångar för att amortera ner skulder och bereda oss på framtiden, nästa nedgång för Volvos personbilstillverkning. Att man har finansiella resurser.
Så det är inte så konstigt, menar du, det här är en sorts naturlig följd av vad vi har gjort tidigare?
Ja, det är en naturlig följd av en sorts överbelåning under 80-talet.
Tredje april 95. Muslimer och muslimska fundamentalister.
De senaste dagarna har Israel utkämpat hårda strider med den muslimska gerillan i södra Libanon och Israels regering varnar nu för regelrätt krig om inte Hezbollah, Guds parti, slutar skjuta raketer in i Israel. Militanta islam är på marsch i hela den muslimska världen och NATO kallar dem en fara lika stor som en gång kommunismen. Fundamentalisterna vinner sympati genom sitt arbete för de fattigaste och sin kamp för vad de kallar absolut rättvisa grundad på Koranen. De militanta muslimernas mål är bland annat att utplåna den judiska staten.
Det handlar om sätt att se. Israeliska soldater patrullerar det som Israel kallar säkerhetszonen, en smal remsa av sydligaste Libanon som Israel ockuperar. Plötsligt blir israelerna beskjutna. Attacken kommer från Hezbollah, de så kallade fundamentalisterna. I Israel beskrivs Hezbollahs gerillasoldater som terrorister och fanatiska självmördare. Men här i Libanon kallas de frihetskämpar. Aktuellt reser runt i det krigshärjade landet möter mycken sympati för Hezbollah. Först södra Libanon som framstår som ett enda långt och högljutt, hotfullt demonstrationståg. En begravningsceremoni för det senaste offret, martyren som man kallas, dödad av en israelisk granat. Hezbollahs språk skrämmer oss i väst. De bär ju Ayatollah Khomeinis bild och de beskriver ju väst som Satan. Men för människorna i Nabatie är Hezbollah de som kämpar för befrielse av ockuperat land och de som skyddar mot de israeliska terroristerna.
Al-irhab huwa an taqtul al-akharin bidun sabab. Al-irhab huwa an tasriq amwal al-akharin bidun sabab. الإرهاب هو أن تعتدي على الأعراض بدون سبب أما إذا كان إنسان سواء حزب الله أو المقاومة الإسلامية أو أي إنسان شريف
Sätt att se. Hezbollah utmanar dagligen den israeliska militärmaskinen som förlorar många unga män i den ockuperade zonen. Södra Libanon är bilden av den grundläggande eviga konflikten Mellanösterns varböld, sionismen mot militanta islam, oförenliga. Mitt under ett israeliskt anfall möter vi en libanesisk mor som förlorat två av sina fem söner i en israelisk granatattack. Men mitt i krig finns alltid vardag. Fåren måste skötas, Mat måste produceras även om du bor inom skotthåll från en israelisk postering. Apelsinerna ska plockas även då luftvärnet skjuter mot stridsflygplanen högt där uppe.
نعم ناكل عصير عمان كل ضرب من قفل على مطرحة كل ضرب من قفل على مطرحة حالة
Hon är ingen extremist. Bara en mor som förlorat två söner som håller på att gå sönder i nerverna för ingen människa född av kvinna vänjer sig vid krig. Hon stödjer Hezbollah för att de är de enda som hon ser som beskyddare. Därför växer den så kallade fundamentalismen. För fundamentalistmamman är det bara en dröm om frid. Vi åker mot Beirut. Till de ökända södra förorterna där kidnappade västerlänningar satt fängslade i åratal. Bland alla ruiner från inbördeskriget ser jag anstötliga affischer för parfym eller annat västligt ont som målas över i blodfärg. Men jag ser också ett och annat som inte Khomeini skulle ha gillat. Här finns kunskap, pengar och religiös inspiration för de unga män som utbildas till levande bomber mot Israel.
نراهم متبسمين ضاحكين يعني لا ترى على وجوههم نظرة اليأس او نظرة الحزن.
Hezbollahs makt sträcker sig över Libanons snöklädda berg ner i den bördiga Bekaa-dalen där Satan tränger sig på i reklamens skepnad. Under inbördeskriget var dalen för mig alltid spännande och lockande, men farlig. Bekaa-dalen har länge av västmakterna med USA i spetsen betraktats som ett terroristcentrum i världen med grupper som Abu Nidal, PKK och Hezbollah. Guds parti. Men människorna här, de betraktar Hezbollah som frihetskämpar snarare än terrorister. Han är shia-muslim och lärare i Baalbek, sköter biodling och litet jordbruk på fritiden, en typisk Hezbollah-sympatisör. Mohammads familj framstår knappast som blodtörstiga extremister. Familjen stöder Hezbollah för att den vill att Libanon ska lida under religiös lag och offra all kraft i det heliga kriget mot Israel.
قوات حزب الله الحقيقية بأطفالنا بأولادنا اللي عم نربيهم كيف يقدروا يتعاملوا بنفس الشراسة اللي عم تتعامل فيها إسرائيل معنا وما عم نستعمل أسلحة ممنوعة دوليا إسرائيل عم تستعمل كل أنواع الأسلحة نحن هلأ بلشنا نعرف كيف نربي أولادنا نحن ما رح نعرف نتعامل معنا نحن هلأ عم نقاومها بس اللي بدهم ينهوها أولادنا أولاد أولادنا
Fjärde april 95. Kroatien. Du får inte leka med på våran gård om du inte gör som jag säger.
I Kroatien har det ju varit ett starkt motstånd mot FNs närvaro. Det är skälet till att FN nu har fått förändra sin verksamhet i det området.
Alla FN-bilar i Kroatien måste nu skyltas om. Sen i helgen heter styrkan Unkro istället för Unprofor som tidigare. Att namnet Kroatien skulle finnas med var ett av kraven för att FN skulle tillåtas att fortsätta övervaka vapenbilan mellan serber och kroater i Kroatien. På flera håll i landet är det spänt mellan de båda folkgrupperna och FN-styrkorna placerar sig nu emellan.
Fjärde april 95. Sverige inrikes.
Nyheterna med Lasse Bengtsson.
Moderatledaren Carl Bildt har idag kastats in i debatten om ett bredare politiskt samarbete för att lösa den svenska ekonomiska krisen. Bildt förestår i ett brev till statsminister Ingvar Carlsson att de två inleder överläggningar om ett bredare samförstånd.
Broder börjar Bildts brev till Ingvar Carlsson. Sen blir tonen hårdare.
Det här är ett mycket allvarligt läge. Det är dramatiskt. Det är allvarligt.
Det är en katastrofkurs för Sverige om man inte lyckas att inom den närmaste tiden påtagligt få upp kronan och påtagligt få ner räntorna.
Sen valet har det mesta här i riksdagen handlat om traditionell blockpolitik, valuta och räntekriser till trots. Nu är plötsligt alla famnar öppna.
Vad det handlar om det är att gemensamt diskutera de förslag som bör komma med i kompletteringspropositionen.
Igår bara Centern och Socialdemokraterna. Idag vill Moderaterna ha en större uppgörelse liknande den under räntekrisen hösten 92.
För att detta ska vara någonting så ska det vara ett samtal mellan regeringen och de fyra borgerliga partierna. Att sitta och skava med Schyman och Schlaug om det här, det har nog ingen tid till längre. Det är inte förtroendeskap.
En bra idé tycker den nya folkpartiledaren, om det innebär att regeringen ändrar sin politik.
För den politik de har fört hittills har ju kraschat rätt in i väggen. Och de skulle behöva frigöra sig från Vänsterpartiet och hitta en helt ny inriktning.
Bilds villkor är att uppgörelsen sker före kompletteringspropositionen om 3 veckor. Ingen bra idé, tycker Johansson.
Ja, i de flesta fall så är det ju svårare om fler motstridiga viljor ska förenas.
Är det vi ser början på en historisk politisk uppgörelse eller bara en samling utspel? Det beror främst på vad Ingvar Carlsson vill.
Moderata samlingspartiet har begärt en ekonomisk debatt i Sveriges riksdag imorgon. Därför inställer jag uppskjuter jag mitt besök till Lettland. Och då kommer jag att svara på Carl Bildts frågor om samarbete mellan partierna om svensk ekonomi.
April 95. Krisuppgörelse.
Centern och Socialdemokraterna gjort upp om den ekonomiska politiken i Sverige. Och jag frågar Arvid Lagerkrans efter 3 inrikespolitiska kommentatorer. Vad är de viktigaste punkterna i uppgörelsen?
Ja, nu är det ju så att man inte riktigt får reda på alltihop. Men vi har fått i alla fall kanske det viktigaste. Och det viktigaste är att man kommer att sänka ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen till 75%, alltså det är väl 80 idag. Och det betyder då alltså 75% av lönen. Man kommer att låta karensdagen i sjukförsäkringen behållas. Och sen kommer det som kanske är mest överraskande. Man kommer nämligen att sänka momsen på mat från 21% till 12%. Och det kommer också bli en sänkning på byggmomsen. Och sen sades det, som kanske är också väntat, att dagspressen, det kommer bli moms på dagspressen och troligen då 12%. Men det är ännu inte riktigt klart.
Men det här innebär ju både förstärkningar och försvagningar av statsbudgeten. Vad blir nettot?
Ja, det är ju det att vi inte har fått någon riktig siffra, utan egentligen alltihop det här skulle egentligen ingått i den så kallade kompletteringsproposition som kommer, man kan kalla för vårbudget också, som kommer den 25 april. Nu har man tidigare lagt det där, för Moderaterna begärde en särskild finansdebatt idag, för läget var så allvarligt i ekonomin tyckte de, och då hittade regeringen på att med Centern driva fram arbetet lite tidigare. Och då kunde man i alla fall presentera delar av det här. Men man har till exempel inte kunnat säga när de här sakerna träder i kraft.
Har regeringen kunnat säga någonting eller ge någon bild av vad det här betyder för vanligt folk?
Ja, det kan man väl inte säga. Man har sagt så mycket om. Det är klart att det här betyder ju naturligtvis att det blir en sänkning för alla som lever till exempel på arbetslöshetsunderstöd. Och det betyder likadant för sjukförsäkringar och föräldraförsäkringar och den sänkningen. Men hur mycket pengar det var frågan om fick vi inte reda på. Vi fick reda på att matmomssänkningen kostar ungefär 8 miljarder. Och sen har moderatledaren Carl Bildt kommit här på eftermiddagen och räknat ut att det där täcker inte varandra. Så att det fortfarande fattas 5 miljarder. Och han tycker att det är huvudlöst och helt felaktigt att sänka matmomsen. Och det sa ju också Folkpartiets Lars Leijonborg i debatten i förmiddags.
När det nu gäller att samarbeta om den ekonomiska politiken, så har alltså regeringen valt att inte göra upp med Vänsterpartiet och Miljöpartiet som i tidigare frågor. Varför just Centern?
Ja, jag skulle kunna tänka mig att det är ju väldigt mycket frågan om att gå över den magiska blockgränsen. I Sverige är ju den så oerhört fast. Och därför så har man väl tänkt sig det, att det måste, man måste visa upp här med en manifestation på något sätt att man gör upp. Därför ett faktum är att egentligen så är alltså den här socialdemokratiska regeringen en mycket stark minoritetsregering, så pass stark att den egentligen skulle nästan kunna få igenom sina förslag utan vidare. Därför att det behövs ju nästan att alla de andra partierna enas om att gå emot, och det är mycket sällan de gör det.
Och varför har Centern inte insisterat på att ha med sig något annat borgerligt parti?
Ja, det är väl naturligtvis så att Folkpartiet fick ju ett ordentligt nej till en koalition efter valet. Och så har de bytt partiledare, och man tror väl att en ny partiledare måste kunna profilera sig, som det heter, och visa sig. Och det kanske har varit lättare med Ann Wibble än med Maria Leissner. Det är nog en allmän uppfattning bland socialdemokrater. Och sen är det ju Moderaterna då, och de är ju så stora. Så det är nog en allmän uppfattning bland centerpartister att gör Socialdemokraterna och Moderaterna upp som de gjorde 1992, när det var 500% ränta, då glöms centerfrågorna snabbt bort, och då är det ingen som talar om regionalpolitik och decentralisering och miljö och så vidare.
Tack, Arvid Lagerkrans.
Finansmarknaden reagerade med besvikelse på uppgörelsen mellan Socialdemokraterna och Centern, som bland annat innebär att ersättningen till sjuka, arbetslösa och föräldralediga sänks. Också matmomsen sänks till 12%. Marknadens reaktion märktes i att kronan försvagats och räntorna bara gått ner marginellt.
Bland de som så att säga inte fick vara med.
Det förefaller som om man valt svagt istället för starkt, smalt istället för brett. Natten var dunkel, nu kommer morgonens klarhet. Men med denna konstruktion tror jag ni får förbereda er för fler dunkla nätter.
För mig så är ändå det här programmet en bekräftelse av att det här i hög grad är de missade möjligheternas regering.
Men finansminister Göran Persson, han underströk inte utan där på stämbanden den stora betydelsen av nattens uppgörelse.
Allt är inte färdigberett, men grunddragen, huvudinriktningen är vi överens om. Det är det svar som regeringen har att ge, men inte som ensam regering, utan som en regering med bred parlamentarisk bas inriktad på samarbete i Sveriges riksdag.
Och låt mig deklarera för Centerns räkning att vi tänker stå fast och hålla ut tills vi är uppe ur det här marknadsdiket. Om våra tjänster behövs så finns vi där.
Många var försmådda friare i dagens riksdagsdebatt, från vänster till höger. Det var Carl Bildt som igår skrev brev till Ingvar Carlsson och föreslog en bred nationell uppgörelse. Det var KDS-ledaren Alf Svensson som i en artikel i Dagens Nyheter idag också förklarade sig vilja samarbeta med regeringen. Men i dagens debatt höll han ändå tillbaka kritiken så nära som på detta.
Och det mest famösa och förödande är ju om besparingarna som görs äts upp av för höga räntor.
Och en annan försmådd friare, Vänsterpartiets Johan Lönnroth, konstaterade för sin del att ränteuppgången, ja, den började när regeringen övergav Vänsterpartiet och började sin hoppning på de berömda tuvorna.
Det började riktigt stormigt på förmiddagen då kronan stärktes rejält och räntorna sjönk. När detaljerna kring sparuppgörelsen så klarnade under eftermiddagen blev reaktionen mest ett stort jasså.
Här har man ju faktiskt bland vissa marknadsaktörer i varje fall talat om besparingar upp till 50 miljarder kronor. Nu blir det 6 miljarder, det måste ju ändå vara en besvikelse.
Ja, det får man säga att en besvikelse. Och 6 miljarder, det är definitivt inte tillräckligt för att vi ska nå räntenivåer kring 10% som Göran Persson har talat om.
April 95. 50 år efteråt så minns överlevande från koncentrationslägen. Hör utföljare på band 27-1.
Die Leute sprachen furchtbare Sachen. Das es gibt Auschwitz, Belzec, Treblinka, Sobibor, Majdanek. habe ich gefragt, was für Rettung ist für uns. Keine, nur Selbstmord.
Auschwitz-Birkenau. Endstation für mehr als 1,5 Millionen europäische Juden. Auch für Renata und ihre Schwester. Nur 2 Tage nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion befiehlt Hitler die Endlösung der Judenfrage. Im Schutz des Krieges wollen die Nazis, wie Himmler später sagt, dieses Volk von der Erde verschwinden lassen. In der Nähe des Stammlagers Auschwitz wird dafür eine neue Todesfabrik errichtet. Birkenau. Nicht nur Juden, auch Sinti, Roma, Kriegsgefangene und polnische Häftlinge werden hierher transportiert und durch Arbeit oder Gas vernichtet. Die Züge mit den Opfern werden direkt ins Lager gefahren. Die beiden Rampen ermöglichen das Ausladen von bis zu 4000 Menschen pro Tag. Am 22. Oktober 1944 kommt ein Transport mit 2000 Jüdinnen aus dem Konzentrationslager Plaschow an. Unter ihnen Renata Süßmann und ihre Schwester. Die Mädchen sind nach den Jahren im Ghetto und anderen Lagern bereits so erschöpft, dass sie alles über sich ergehen lassen. Sie werden auf der Rampe von Dr. Mengele selektiert. Alte Menschen und Frauen mit Kindern gehen sofort ins Gas. Alt, das heißt in Birkenau, älter als 30. Doch obwohl Renata erst 18 Jahre alt ist, werden sie und ihre Schwester zusammen mit allen anderen für den Tod bestimmt. Von den jüdischen Häftlingen, die ihnen die Haare scheren, erfahren sie, dass sie vergast werden sollen. In einem unterirdischen Entkleidungsraum müssen sie sich nackt ausziehen. Dann drängt man sie in die als Duschraum getarnte Gaskammer. Doch ein aberwitziger Zufall rettet ihnen das Leben. Denn die SS stellt fest, dass nicht genügend Giftgas Zyklon B vorhanden ist. So werden die völlig verstörten Frauen und Mädchen in das Frauenlager eingewiesen. Man tätowiert Renata die Nummer A26549 auf den Arm. Jetzt ist sie eine von hunderttausenden Arbeitssklaven.
Vor der Baracke war Zählappell. Der Appell dauerte von 3 Uhr in der Nacht bis 10 Uhr am Morgen. Es regnete, es war Schnee, wir hatten keine Unterwäsche, Strümpfe auch nicht. Diese Appelle waren Vernichtungsappelle. Die Aufseherinnen, die Deutschen, sind gekommen nach einer gut durchgeschlafenen Nacht, nach einem sehr guten Frühstück, mit Reitpeitschen sehr schön angezogen, gemalt und sind herausgelaufen wie auf Tiere. Wir waren ärger wie Tiere. So haben sie geschlagen und geschrien auf uns. Ohne Grund. Wenn zum Beispiel eine von uns hat schlecht gestanden, nicht so wie die Aufseherin will, da hat sie gesagt, heute hat ihr keine Suppe Mittag. Und morgen auch nicht. Das war so jeden Tag. Und dann fangt er an, erst diese Arbeit. Wir arbeiteten so, dass wir waren auf der Straße und wir tragten die Bretter, schwere Bretter auf den Schultern von einem Platz auf den zweiten Platz. Lange Zeit sind wir gegangen und dann zurück mit diesem selben Brett. Zuerst mussten wir das Brett auf den Boden geben und dann wieder auf die Schulter nehmen und zurückgehen mit diesem selben Brett. Und so haben wir den ganzen Tag gearbeitet.
Sjunde april 95. Sverige.
LO till storms mot regeringen. Massarbetslöshet hotar och vallöftena sviks. Nu vill också Alf Svensson vara med i en kommande koalitionsregering. Regeringens uppgörelse med Centern är ett generalangrepp på de arbetslösa. Ja, den salvan riktar idag LO mot regeringen och säger att man ska göra allt för att uppgörelsen med Centern rivs upp. Dessutom säger LO blankt nej till en koalition med Centern.
LO och det socialdemokratiska partiet är på väg in i sin värsta interna kris sedan 1990. Detta som en följd av uppgörelsen med Centern. För ett och ett halvt år sedan demonstrerade Bertil Jonsson och Ingvar Carlsson tillsammans mot den borgerliga regeringens försämringar av A-kassan. Idag, vid ett 3 timmar långt extramöte med LOs styrelse, beslöt LO att gå till generalangrepp mot den socialdemokratiska regeringen. Uppgörelsen med Centern är ett dråpslag mot de arbetslösa och ett brott mot valmanifestet.
Det jäser ju ute i landet för närvarande, ute på arbetsplatserna. Det är en stor oro bland våra medlemmar nu. Vad är det som händer i Sverige egentligen?
Jag tycker att det är grunden fel. Jag förstår inte hur problemet ser ut som uppgörelsen ska lösa. Och jag tycker den här omfördelningen är oriktig och orättvis.
Kan du eller göra någonting för att stoppa den här uppgörelsen?
Ja, man kan ju naturligtvis tala om vad medlemmarna tycker, och det är ju det vi försöker göra, och det kommer vi fortsätta att göra.
Kommer ni att vidta andra åtgärder och uppmana era medlemmar att åka till Stockholm och protestera mot Ingvar Carlsson?
Nej, alltså det är sådana saker som naturligtvis ger sig själva. Vi kommer att tillvara ta den opinion som kommer utifrån.
Nu handlar det faktiskt om en stor avgörande fråga. Ska marknaden ta över mer och mer av den politiska demokratin? Eller ska vi i Sveriges riksdag bestämma över den politiska utvecklingen? Det är för mig en oerhört viktig fråga, en avgörande fråga. Och där är jag säker på att jag har hela arbetarrörelsens stöd.
Men däremot har inte Ingvar Carlsson något stöd från LO för tankarna på en koalitionsregering mellan Socialdemokraterna och Centern. Det framkom tydligt idag.
Alltså en koalitionsregering i nuvarande läge, det tycker inte jag skulle vara bra.
Jag vet inte om man ska se att syftet med samarbete med Centern är att stabilisera räntan och förtroende. Så ser jag ju framför mig att de kommer få stora problem.
Vilka då?
Ja, inte minst med kärnkraftavvecklingen.
Har LO någonstans vetorätt i frågan om koalitionsregering?
Nej, det föresvävar de inte. Det vill de inte ha själva heller. De är en facklig organisation med vilken vi har sedan länge ett mycket nära och bra samarbete, och facklig politisk samverkan har betytt mycket för Sverige. Men LO skulle aldrig komma på tanken att de försöker lägga in ett veto, utan riksdagen avgör vilken sorts regering vi ska ha.
Det är inte bara Centern som figurerar i diskussionen om en koalitionsregering med Socialdemokraterna. Nu vill KDS också vara med, och Ingvar Carlsson utesluter inte en regering med 3 partier.
KDS-ledaren Alf Svensson har nästan svårt att dölja sitt intresse för att få stödja Socialdemokraternas politik. KDS är inte ens främmande för tanken att ingå i en koalitionsregering med Socialdemokraterna och Centern. Redan i en debattartikel i onsdags i Dagens Nyheter förde han fram tankarna på samarbete med Socialdemokraterna.
Man ska inte börja med att tala om man vill vara med i en regering. Man ska börja med att tala om hur ett regeringsunderlag ska se ut. Hur en regeringsförklaring formuleras och vad den innehåller. Men det är alldeles klart att varje politiskt parti, var det än befinner sig på skalan, är intresserat av att hjälpa till nu och få Sverige ur det här moraset. Annars tycker jag inte vi är värdiga att arbeta som politiker på den här nivån.
Så du kan tänka dig att ingå i en koalitionsregering då?
Nej, det är alldeles fel att säga ja eller nej till den frågan. Jag kan tänka mig att göra allt vad jag kan med den lilla makt jag har för att hjälpa till för att få Sverige upp på fast mark. Inte för andra partiers önskemål skull, utan för att svenska folket har rätt att kräva det av oss.
Kan du tänka dig en majoritetsregering med mer än ett parti till? Alltså med 3 partier?
Nu diskuterar jag fortfarande principiellt, och då kan jag tänka mig det. Nackdelen med det är att då är det 3 parter som ska komma överens. Det blir längre och svårare förhandlingar. Fördelen är att man kanske har en ännu större majoritet i riksdagen. Men det får bedömas utifrån den situation och de partier det handlar om.
Och i Centerpartiet diskuteras också en eventuell koalition för fullt. Meningarna är mycket delade. Men den som oftast utpekas som Olof Johanssons efterträdare avråder från koalition.
I nära 40 år har Centern och Socialdemokraterna gått olika vägar. Men nu kan det alltså vara dags för koalition.
Jag tror att det är bra för kommunerna, framförallt med ett intimare samarbete på regeringsplanet.
Jag tror att det också skapar en bra stabilitet om man kan finna varandra i ett fastare samarbete.
Ja,
Ja, jag kan ju tänka mig naturligtvis att det kan bli en sådan. Men det är inte vårt primära mål.
Vilka partier skulle du vilja ha in ytterligare i en koalition?
Ja, i det politiska mittfältet som vi alltid har framhållit från Centerns sida så ingår ju även då Folkpartiet och också KDS.
Är det dags för Centern att också ta plats i regeringen?
Jag tror inte det är dags att diskutera det idag.
Och en koalition har sina risker. Det vet de centerpartister som minns 50-talets regeringssamarbete. I 1948 års riksdagsval fick Bondeförbundet som partiet hette då 12,4% av rösterna. 1951 gick Gunnar Hedlund och hans parti in i Tage Erlanders regering. Det straffade sig omedelbart. I 1952 års val gick partiet tillbaka och ännu värre gick det 1956. Och koalitionen upplöstes också året därpå. Och omedelbart belönades partiet av väljarna i 1958 års val, även om pensionstiden kanske också spelade in. Men trots det så är det här den vanligaste åsikten i riksdagsgruppen idag.
Man ska aldrig stänga någon dörr.
Man ska aldrig utesluta någonting i politiken.
Men också i riksdagsgruppen vars ledning sammanträdde idag finns varnande röster, bland annat från den oftast tippade efterträdaren till Olof Johansson.
Kan du tänka dig en koalitionsregering mellan Centern och Socialdemokraterna?
Nej, egentligen inte. Jag tycker att det är viktigt att man når kloka beslut i sakfrågor som skapar en stabil situation i landet på det ekonomiska området. Men koalition är inte aktuellt.